För er som inte vet det så jobbar jag i skolans värld. Jag jobbar som elevassistent och arbetar för närvarande med en ung kille som precis har gått ut första klass och till hösten här ska börja i tvåan. I den åldern så jobbar vi väldigt mycket med läsning. Först och främst naturligtvis att lära sig läsa. Att knäcka läskoden som man brukar säga. Och på vår skola, som liksom säkert på väldigt många andra skolor, så har man målsättningen att den koden ska du ha knäckt när du går ut första klass. Och min elev, han kunde det redan innan, så att han var duktig på det. Men ni vet, det här med att läsa, det handlar ju inte bara om att lära sig hur bokstäverna ser ut och att kunna få ihop de där kombinationerna av bokstäver till ord och meningar. Utan det handlar ju faktiskt också om att förstå vad det är jag läser. Eller hur? Jag kan ju läsa en text, men jag har ingen nytta av den om jag inte har förstått den. Och när vi jobbar med läsförståelseträning så använder vi bland annat av en bild av vatten. Där vi pratar om att vi ställer frågor till texten som rör sig på vattenytan. Och då handlar det om frågor som: vem är huvudpersonen? Vad är det som händer i den här texten? Den typen av frågor. Där du hittar svaren rätt in i texten, skrivet rakt ut. Men sen så tittar vi också på vad som händer under ytan i texten. Och då handlar det lite mera om: varför gjorde personerna som de gjorde? Hur gick det till när det som hände hände? Och där övar vi lite grann förmågan, den förmågan som vi kanske kallar ibland att läsa mellan raderna. Det där som inte står uttryckligen i texten, men som vi ändå förstår av den text som finns och kan hitta svaren den vägen. Och så jobbar vi med frågor som går på djupet i texten. Och då blir det lite mer avancerat. Då handlar det om: vad vill författaren säga med den här texten? Vad kan jag lära mig av texten? Och är det kanske så att jag känner igen mig i texten utifrån erfarenheter jag haft tidigare? Den typen av frågor som övar våran förmåga att analysera lite mera. Och där du absolut behöver kanske kunna ha andra referensramar än bara just texten. Att koppla texten till livet i stort. Lite grann den här modellen skulle jag vilja använda för dagens predikan. Det var väl en bra inledning, var det inte det? Jag vill att vi ska börja med att titta lite grann på ytan. Och jag vill att vi ska gå lite under ytan i texten. Och sen kanske att vi inte hinner beröra så mycket av djupet. För jag tror inte tiden räcker till det. Utan vi får återkomma till det vid något annat tillfälle. Men man vet aldrig. När anden leder så får vi vara öppna för vad som kan hända. Om vi ska börja med ytan i den text som Agneta läste här. Om Jesus på förklaringsberget. När jag tittar ut över er som är här så misstänker jag att det är så att nog nästan alla av er känner den här texten rätt så väl. Ni har läst den många gånger. Ni har hört många predikningar över. Det är en bekant och välkänd text. Så jag tror inte jag kommer med några överraskningar när jag påstår att på ytan så handlar den här texten om Jesu identitet. Vem är Jesus? Och det är en fråga ett uttalande om den här texten som gör den här texten till en väldigt tungt vägande text teologiskt. Därför att faktum är att hela den kristna tron vilar på att vi får frågan om Jesu identitet rätt. Det här molnet som sänker sig ner och rösten, där tycker jag att jag ser central, alltså navet i den här texten, det som allting snurrar kring, det som är kärnan i texten. Rösten som säger om Jesus: denne är min son. min älskade son. Hur står det här i folkbibelns översättning? Den är min son, den älskade. Alltså, Jesu identitet är att han är Guds son. Det lär vi oss av den här texten. Det slår texten fast. Och på den grundsanningen vilar hela den kristna trons trovärdighet. För om Jesus inte vore Guds son, om Jesus vore en människa som vem som helst av oss, då skulle han heller inte kunna vara världens frälsare. Och trovärdigheten i det här påståendet är Gud och även evangelieförfattarna som berättar om den här texten. De är väldigt noggranna med detta, att lyfta fram vad det är som gör den här texten trovärdig. För vi kan ju inte veta om händelsen på förklaringsberget har ägt rum. Vi är ju utelämnade egentligen till tre personers vittnesmål. Petrus, Jakob och Johannes. De var där. De är de tre som har kunnat berätta om det här. Och vi får välja om vi är beredda att lita på dem eller inte. I den judiska juridiken på den här tiden så talade man om, och det finns också bibelcitat på det här, att på två eller tre vittnens ord ska var sak avgöras. Och här har du tre vittnen. Petrus, Jakob och Johannes som vittnar om detta. Det har en tyngd i den judiska juridiken. Vidare, när vi benar ut den här texten, så kan vi se att det också är så att det är tre olika vittnesbörd om vem Jesus är. Dels är det ljuset, Guds härlighet som strålar ut från honom. Den här strålglansen som vi känner igen ifrån Guds uppenbarelser på andra ställen i Bibeln. Det är det första vittnesbördet. Strålglansen, Guds härlighet. Den visar att Jesus är Gud och är Guds son. Vidare så finns här Mose och Elia som dyker upp. Det är två av de mest centrala gestalterna i den judiska historien. Och man skulle kunna tolka det så att de här står som representant för Guds ord, den heliga skriften. Mose som representerar lagen, Elia som representerar profeterna. Det här är ordets vittnesbörd om vem Jesus är. Jesu liv berättas av de fyra evangelierna. Men han är också förutsagd redan tidigt i det gamla testamentets böcker. Redan i tredje kapitlet i första Mosebok talas det om kvinnans säd som söndertrampar ormens huvud. Det är första gången som Jesus förutsägs, som Jesus nämns utan att hans namn nämns. Och sen sker det längs med hela gamla testamentets gång. Han finns fördold och förutsagd i skrifterna. Skriften vittnar om att han är Guds son. Och det tredje är rösten som vi berörde. Rösten ur det här lysande molnet som sänker sig ner. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Tre vittnesbörd om att Jesus är Guds son, som observeras av tre vittnen. Om man utgår ifrån den judiska juridiken så är det här tungt i trovärdighetshänseende. Och det var viktigt för Gud att verkligen trycka på detta. Jesus är min son. Det har varit viktigt för evangelieförfattarna att trycka på det här. Jesus är Guds son. Den här texten blev ju också en av de centrala texterna när treenighetsläran utformades några hundra år senare. Ni vet, en lärare som säger att Gud är en Men ändå tre distinkt urskiljbara personer. Fadern, sonen och anden. Om Jesus är Guds son, om Jesus har del av Guds härlighet, så är han också Gud. Så det här är väldigt viktiga saker som vi säger om Jesu identitet, som vi läser ur den här texten. Evangelierna som berättar om den här texten, det är tre av evangelisterna som gör det. Det är Markus, Matteus och Lukas. Det intressanta och tycker jag ganska märkliga är att Johannes, den fjärde evangelisten, och den enda som faktiskt var med när det hände och var ögonvittne, han berättar inte alls om det här. Det är väl lustigt. Han är en av tre som får vara med och observera en av de mest spektakulära händelserna i Jesu liv. Och när han sent om sidor bestämmer sig för att skriva Jesu biografi, så nämner han inte det här. Jag vet inte varför. Men jag vet, jag ser det, och vi kan se det, att den här händelsen satte spår i Johannes liv. För när han skriver i sitt första brev och berör framtiden och en person som han kallar antikrist som ska framträda, och som redan nu säger han finns i världen, så berättar han för oss hur vi kan känna igen antikrists ande. För varje ande som erkänner att Jesus är Guds son som har fötts till människa, den anden är från Gud. Men den ande som inte erkänner Jesus som Guds son är inte från Gud. Så nu fick Johannes teologin klart för sig på förklaringsberget, även om han inte berörde i sitt evangelium. Jesu identitet. Guds son född till människa, själv Gud. Och när det är sagt, när det är fastslaget, så har vi lagt grunden för hela den kristna tron. Den bygger på just detta påstående, denna tes, att Jesus är Guds son. Om inte det är sant, då kan inte heller resten vara sant. Så långt ytan i texten. Men om vi ska simma ner lite under ytan, vad hittar vi då? En sak som jag hittar är mönster. För att återkoppla till skolans värld och ett annat ämne, matematik, där pratar vi väldigt mycket om mönster i de tidigare klasserna. Att känna igen mönstren i matematiken. Vi pratar om någonting som kallas för 10 kompisar. Vet ni vad det är för någonting? Ja, ni som är lärare vet. Det är de här talen som, när man adderar dem, så får de summan 10. 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5. De är 10 kompisar. De blir tillsammans summan 10. Det är ett mönster. Om 3 + 7 blir 10, så blir också 7 + 3 10. Det är ett mönster. Vi ser de här mönstren och de hjälper oss att lära oss matematiken. Hur är det med Bibeln? Kan vi känna igen mönster i Bibeln? Kan vi lära oss om livet tillsammans med Gud genom mönster i Bibeln? Jag tror faktiskt det. När Lukas berättar om händelsen på förklaringsberget, så ger han oss några fler detaljer än de som Matteus och Markus nämner. Den första detaljen som Lukas nämner, det är att Jesus tog med sig de här tre lärjungarna upp på berget för att vaka och be. Den andra detaljen som är viktig, som Lukas nämner, det är att lärjungarna faktiskt somnade och vaknade liksom mitt in i själva uppenbarelsen. Lukas skriver att de sov tungt. Och det tredje och rätt så intressanta detaljnotisen som Lukas gör, det är att han skriver när de skriver om efter själva händelsen på förklaringsberget, så skriver han att när de dagen därpå gick ner från berget. Det här innebär att de var uppe på berget åtminstone över hela natten. Och att det kanske var just nattetid som själva uppenbarelsen ägde rum. Och de här detaljerna kan vi ha med oss. Och då ser jag ett mönster som stämmer överens med en annan central plats i Jesu liv. Getsemane. Även där var Jesu tanke med att ta med sig samma lärjungar att de skulle vaka och be. Även där somnade lärjungarna. Och i båda de här fallen så kommer Petrus med riktigt dåliga mänskliga lösningar. Här på förklaringsberget vill han bygga hyddor och stanna kvar. Den var kanske en begriplig lösning, men det var framförallt inte Guds lösning. I Getsemane, när Judas och soldaterna kommer, så plockar Petrus fram ett svärd och hugger av örat i något slags försök att försvara Jesus från att gripas. Örat på en av personerna där. Och det var inte heller Guds lösning, för vi vet vad Jesus gjorde. Han plockade upp det där örat, satte tillbaka det och visade en annan väg. Sovande lärjungar, dåliga lösningar. När syftet var att vaka och be. Det är ett mönster vi känner igen. Och kanske blir mönstret tydligare om vi till det lägger några exempel på där människor faktiskt har vakat och bett, inte somnat och därför sluppit de dåliga mänskliga lösningarna. Vi skulle kunna gå tillbaka till israeliternas uttåg ur Egypten. Man kommer till berget Sinai. Mose går upp på berget och är där i 40 dagar inför Guds ansikte. Vad händer med folket där nere? Vakar de? Är de kvar i bön? Nej, de tröttnar och bygger en guldkall. Och tror att den skulle kunna hjälpa dem istället för Gud. Dåliga mänskliga lösningar. Vad hände med Mose? Han fick motta lagen. Han fick se Gud på ryggen. Och när han kommer ner, ja, då är han som Jesus på förklaringsberget. Då är det den där härlighetens strålglans som lyser från honom så starkt att han får hänga tygskynke framför sig för att inte folket ska bländas. Elia, för att nu använda de här två personerna som fanns med här på förklaringsberget som exempel. Elia, han var ju en profet som var mäktig i gärningar. Framförallt minns vi utmaningen av Baalsprofeterna på berget Karmel. Det intressanta var att han vann inga större segrar där. Folkets avfällighet under kung Ahab och drottning Isabel fortsatte. Och Elia själv fick fly ut i öknen och ut i misströstan. Men Gud leder honom till berget Horeb, som är samma berg som Sinai. Det är bara två namn på samma berg. Och i en grotta på berget där så sätter sig Elia och väntar. Och där väntar han. Genom jordbävning, genom stormvindar, genom ösregn så väntar han tills han i en stilla susning uppfattar att Gud är på plats. Då går han ut i grottans mynning och lyssnar på vad Gud vill säga. Sen går han. Och det han då får göra är att bereda vägen för folkets omvändelse tillbaka till Herren. Men han väntade, han somnade inte. Han väntade den tid som behövdes. Han väntade på Guds tid, på Guds lösningar. Och då gick han. Lärjungarna, de lärde sig det här också så småningom. För när Jesus har dött och uppstått och så småningom farit upp till himlen, så samlas de i en sal på övre våningen i ett hus. Och där väntar de. I bön. Och till slut så kommer pingstdagen. Anden faller. Lärjungarna förkunnar evangeliet och människor i skaror kommer till tro. Då hade man lärt sig att vaka istället för att sova. Att bedja. Och att vänta. Att vänta länge. Ja, att vänta till Guds tid var inne. Hur gör vi? Hör vi till dem som inte orkar vakans väntan? Som somnar? Och som när vi vaknar plockar fram lite mänskliga paniklösningar som vi tycker ser bra ut för stunden? Eller hör vi till dem som väntar? Och väntar till dess att Guds tid är inne. Och Gud själv visar oss vad vi ska göra. Att känna igen mönstren i skriften. Gör vi det? Avslutningsvis i predikan. När hela den här uppenbarelsen var över, så står det att Jesus gick fram till dem och rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. Och när de såg upp, lärjungarna, så står det att de såg ingen utom Jesus. Och det där är en så skön och befriande mening. För den sammanfattar egentligen vad som är målet med hela vår vandring, trons vandring med Herren. Att komma till den punkten när det bara är Jesus som är viktigt. När det andra kan se ut hur som helst, kan fungera hur som helst. Men Jesus, han är där. Han är min frälsare. Han är min vägledare, han är min vän. Det är det som betyder något. Det är bara där jag har min trygghet. Jag kanske har ett fint hus, jag kanske har ett välbetalt jobb. Jag kanske har en härlig familj omkring mig. Men det är Jesus, bara Jesus, som är centrum för mitt liv. Som är min stora kärlek. Och min stora förebild. De såg ingen utom Jesus. Tänk att få komma dit här. Att det jag ser, oavsett vad som är runt omkring mig, så är det Jesus. Bara Jesus. Amen. Tack far, för att du har uppenbarat dig för oss. Och för att du på olika sätt fortsätter att uppenbara dig för oss. Herre, lär oss att vänta på din tid, på det du vill och har tänkt. Och lär oss att älska dig och att finna ro och vila i kärleken till dig. I Jesu namn.